City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser.
Hej och välkommen tillbaka till GDPR-podden. Daniel Gustafsson här tillsammans med Kim Hindart.
Hubba!
Idag ska vi ha en liten Q&A-session. Vi får ju frågor till den här podden, vilket är extremt häftigt. Mer än vad vi trodde när vi satte igång det här. Men det visar ju på att det finns ett genuint intresse och att det finns någon ute som bryr sig. Det har kommit upp ett par frågor angående nykundsbearbetning, vilket är faktiskt relevant. Idag vet vi att det finns ju branscher, företag som livnär sig på att samla in information om personer, företag, gemene man, och så lagrar man det. Då har det kommit in ett par frågor här angående just hur ska man kunna hantera nykundsbearbetning i framtiden under GDPR? För det kan ju vara så att man sitter i en dialog, det är ju kommunikation, man kanske räcker ut en hand på LinkedIn eller man ringer till folk, kallringer, och sen så sparar man information som kan vara personuppgifter enligt GDPRs form. Och så sparar jag dem och så har jag inte bett om konsent. Vad händer då?
Ja, det är tillbaka.
Vad gör man då? Mm. Hur kommer det här att funka framåt?
Ja, jag tror att om man ser framåt lite grann, så det GDPR ändrar är just det här att ingen kan äga personuppgift. Man kan bara låna personuppgift.
Man lånar personuppgift.
På tillstånd från data subject. Så den som alltid har final say över en personuppgift är data subject. Här blir problemet med de som har ett filter emellan, där du inte har en direkt kontakt med data subject. Den kan bli ganska knepig, så här kommer du antingen att man behöver ordentliga systemstöd och följer upp ordentligt. Eller att man får helt enkelt se över hur man har sina egna rutiner och så för hur man inhämtar tillstånd för att bearbeta. Mm. När det kommer generellt till marknadsbearbetning kan jag säga så här. Det är svårt att hitta en laglig grund som motiverar marknadsbearbetning. Den kan vara jätteknepig. Ta till exempel om jag vill etablera en ekonomisk relation. Mm. Om jag har en färdigt att jag tänker köpa någonting. Då är det rätt att begära personuppgifter bara för att vi måste ha en ekonomisk relation. Fullt lagligt enligt alla lagar om köp, redovisning, revision. Om jag får lön, ja naturligtvis måste man ha en relation där man byter personuppgifter. Mm. Den är också fullt laglig, så att det finns lagliga sammanhang. Mm. Däremot så kan man säga att en ren marknadsbearbetning, den är svår att hitta en jättebra laglig avvägning där jag som företag kan säga jag vill marknadsbearbeta de här personerna. Mm. Därför tänker jag inte begära tillstånd av dem medgivande, utan jag tänker bara göra det i alla fall och kränka deras rättighet. Den kan vara jätteknepig att hitta. Det finns i GDPR-lagen skrivet en sak som heter intresseavvägning.
Just det.
Det här är ju en extremt luddig grej. Den kommer att vara extremt ifrågasatt. Och den här kan vara ett riktigt gamble. Men jag har stött på case där företag på fullaste allvar säger att vi kommer att kränka en massa individers rättighet, uttryckliga skrivna rättigheter i GDPR, med motivering att vårt intresseavvägning för att få mera vinst.
Just det.
Överväger de enskilda individernas rättighet till att ha integritet över sina personuppgifter.
Man sätter sitt kommersiella syfte för individens personuppgifter.
Eller
inte personlig integritet. Ja. Det här är extremt intressant, för det här du har diskuterat massor. Vi har ett tråkigt liv, låt oss erkänna. Vi pratar mycket om det här. Men just det här är grymt intressant, därför att om det är så att ett företag som tar den stansen och blir ifrågasatt i en domstol, säger vi. Det vill säga, vi tar företag som säger, nej, men vi kommer sätta våra kommersiella intressen före individens integritet. Pengar in på kassan är det som gäller, det är våran business. Den kommer alltid vara först. Om de skulle bli dragna inför domstol, eller man drar in en rättsfall, och de vinner, vad händer då?
Då kan man ju lägga ner.
Då kan vi nästan lägga ner GDPR, eller?
För då kan man ju alltid säga att vi har ett kommersiellt intresse som motiverar det här.
Varför
alltså
vi gör
kommer
det
vi att göra det.
Ja, och på sista raden då så kan ni tycka vad ni vill. Men det, för det är intressant, för det här har vi ju sprungit på ett par bolag som uttryckligen sagt, nej, men vi kommer i princip gamla på att säga att ja, men det är vår business som gäller först. Har ni åsikter om det, dras till domstol, så får ni se vad som händer.
Det här är jätteknepigt, eftersom tillbaka till, om jag ser bara ur vårt perspektiv då, när det gäller ren marknadsbearbetning. Ett, det är jättesvårt att hitta någon vettig laglig grund idag till varför man kan kräva den uppgiften. Då är man tillbaka till att vill man vara riktigt säker där, safe, då är det medgivande som gäller.
Just det.
Och ha det alltid medgivande baserat. Det hade väl varit frid och fröjd om det inte är så att medgivande kommer alltid med aspekten att man måste lätt kunna ta tillbaka ett medgivande när som helst. Vilket blir ju så att säga att jag samlar in en massa uppgifter för med avsikt att förmedla det vidare till andra bolag för att få medgivande. Det här nykundsbearbetning.
Ja, för det är faktiskt en av frågorna som kommer just. Om ett företag använder en extern byrå för att dra in mötesbokningar, nykundsbearbetning eller eventinbjudningar. Vem äger ansvaret för att vara GDPR-compliant?
Det där är ju den intressanta grejen. Det beror på. Det är ju det här som ingen vill veta. Men det beror på vem av dem som definieras som data controller. Vem äger relationen?
Egentligen, vem är det som äger tjänsten när information sparas?
Med slutkunden. Vem är det som äger tjänsten med slutkunden? Då kan det ju vara så att man har ett bolag som samlar in på uppdrag av ett annat bolag.
Just det.
Då ska man ju vara tydlig med vem och i vilket syfte man samlar in det. Mm. Och be om medgivande där.
Just.
Ja, då är det en sak. Mm. Men säg att man är ett marketingbolag som samlar in information med avsikt att förmedla det till jättemånga andra.
Just det.
Bakom.
Ja, det är inte bara till dig individ. Nej. Eller unikt, utan det går till flera.
Till flera. Ja. Då är det ju så att då är det ju marketingbolaget som i sin tur så att säga äger information, data controller, det är fel att säga ägande.
Precis. Exakt. Som har ägande kontrollen av processen.
Har kontrollen av processen.
Yes.
Och då är det ju de som i sin tur förmedlar informations- och kontaktuppgifter vidare till andra bolag.
Mm.
Det här är ju fair enough om man har begärt tillstånd om det.
Mm.
Men det viktiga är att en data subject ska när som helst kunna veta var exakt finns min data som ni samlade in.
Mm.
Hur har den behandlats? Och jag kan ta tillbaka mitt tillstånd. Det här blir extra knepigt just av den anledningen att ja, då måste ju det här bolaget som är marketingbolag då ha direkt kontakt med alla andra bolag de förmedlar vidare till.
Mm.
Att de verkligen rensar i sina register, har rapportskyldighet i sina register och behandlar det på rätt sätt. Så att det kan bli många steg här.
En intressant fråga som kommer upp också. LinkedIn använder ju, jag skulle nog börja säga att alla idag på ett eller annat sätt använder någon form av rekryteringstjänst. LinkedIn, handen på hjärtat, LinkedIn är en rekryteringstjänst, det är ju vad det är.
Ja.
Du tittar och jagar efter personal oavsett om det är för din egen rekrytering eller om du vill ha tag på någon som du vill prata med för ett affärssyfte.
Mm.
Så vi säger att vi gör det för ett affärssyfte. Jag går in på LinkedIn, letar upp personen X och han är vd för ett bolag. Den informationen ligger lagrad hos LinkedIn. Om jag sen i min tur tar hem den kontakten som finns, du kan ju plocka hem information från LinkedIn, kontaktinformation om den personen, och så sparar den hos mig. Hur blir det här från att, alltså det måste ju vara så, jag bara tolkar fritt här, men det måste ju vara så att LinkedIn äger ju tjänsten som du söker i.
Mm.
Oavsett om du plockar hem den därifrån, det är ju därifrån datat kommer.
Ja, och du har inte rätt, det här är väldigt tydligt.
Det här är
du som företag.
Och kommer ihåg att LinkedIn är ett amerikanskt företag.
Ja, precis. Men du som företag betraktat har inte rätt att plocka och behandla personuppgifter ens om du kommer åt dem.
Mm.
Så har du inte rätt att plocka och behandla dem hur som helst. Om du inte har laglig grund på det.
Just.
Så att, hittar du inte en laglig grund för varför du ska använda uppgifterna på LinkedIn.
Mm. Sök på LinkedIn och ladda inte hem någonting.
Ladda inte hem dem. Sök på LinkedIn. Men du kan inte börja använda uppgifterna där hur som helst. Och framförallt kan du inte kopiera hem och lagra dem hur som helst. Utan att du har en laglig grund för det. Och där är det känsliga, speciellt i marknadsbearbetning.
Här kommer vi tillbaka till en diskussion vi pratade om tidigare, just med det faktum att LinkedIn är ett amerikanskt bolag. Mm. Väldigt många av de här söktjänsterna som finns, om det är så i Google eller LinkedIn, eller de här, om det är Monster eller vad det är för någonting. Väldigt få är europeiska bolag. Vad har de för ansvar i sammanhanget? Men allvarligt talat, det är en publiktjänst. Här är internet. Vi kan inte blocka internet. Vi kan inte hindra en europé att gå in på internet.
Nej. Där är det ju tillbaka. Jag brukar säga som det är. Nu är vi tillbaka till att handla människor.
Ja, precis.
Jag kan åka och handla människor. Jag kan ha ett kvitto. Jag kan säga, det här är min människa. Jag kan redovisa det. Det är fortfarande så att du kan inte handla med personuppgifter. Och det spelar ingen roll av vem du handlar. Mm. Eller hur du handlar. Är du ett europeiskt bolag? Agera i Europa.
Mm.
Så har du inte korrekt tillstånd för att hantera personuppgift oavsett var de än kommer från, så måste du fortfarande ha en korrekt tillstånd för att hantera det. Om det är så medgivande från individen i fråga. Mm. Eller om det är... och då finns det några sådana här undantag som en stor intresseavvägning. Till exempel, ett exempel som finns, det är att man vill informera om att man ska vaccinera sig mot influensa. Mm. Då tog man allas adressuppgifter från den publika adressregistret i Skatteverket och skickade ut till allihopa.
Ja.
Det var egentligen inte en okej behandling i sig, för om man inte gett medgivande. Mm. Men man ansåg att intresset för att informera om det här var viktigare än de enskildes rättighet att man använde deras adressuppgifter för utskicket. Och då gjorde man det.
Just det.
Men att göra det ur ren marknadsföringssyfte, hej, vi vill sälja saker till dig. Ja, det kan vara en jädrigt iffig grej. Jag skulle tänka mig för både en och två gånger på den riskfaktorn. Vad står man inför där?
Nej, precis. Så vi kan ju inte säga att man inte ska göra det. Det vi däremot kan säga att man bör nog tänka sig för en par gånger innan man gör det. Vad har vi för grund till det? Vad är orsaken till det? Det är ju lite svårt att säga. För det är det här som diskussionen kommer in. Om vi säger, nej men vi kan ju inte säga, ja men det kan man inte göra. Det kanske man kan under vissa former, vissa premisser. Men det är ju det här som är, branscher blir ju nu ifrågasatta. Alla de här insamlingsbolagen som finns på ett eller annat sätt. Deras existensberättigande under GDPR, om man bara ska tolka den stenhårt. På sätt och vis är ju ifrågasatt. Så... någonstans på vägen, om du lyssnar och undrar liksom, hur ska vi hantera, med omsorg och eftertanke, det är väl vårt budskap i alla fall. Vi kan inte säga att man inte kan, men tänker det för.
Och det som jag tror däremot, precis just exemplet LinkedIn, eller som vi ser andra sådana här stora marketingbolag som livnärar sig på den här informationen, det jag ser allt mer de gör, vilket jag tycker är en väldigt smart tjänst, det är att gå mer mot att själv bli också en molnifierad produkt. Det vill säga, istället för att jag kopierar och får ett långt register som jag sen kopierar in i mina egna interna system, så är de också ett CRM-systemleverantör. Det vill säga, de har fortfarande kontrollen. Jag som företag får gå in och göra sökningar efter kontakter.
Ja.
Men de har hela tiden koll på vad är det för medgivande som har getts. Hur får jag ta del av det? Har de rätt medgivande på det här? Och om någon kontakt säger att nu vill jag ta tillbaka mitt medgivande för den här typen av behandling. Ja, då försvinner min möjlighet också att kunna bearbeta den. Här tror jag LinkedIn kommer att bli precis en sån. För det kommer att bli en väldigt lönsam grej för de som kan göra det här bra. Där kommer jag som enskild individ att kunna säga att i egenskap av min yrkesroll så godtar jag att de här och de här och de här kan få ta kontakt med mig.
Just det.
Och då är jag gett ett medgivande där. Och det är LinkedIn som då håller koll på det.
Ja.
Men tillbaka till, var väldigt försiktig med att kopiera data hem och använda den så. Utan sök, hitta, titta, ta kontakt. Och sen när ni har etablerat kontakt, då kan ni fråga, är det okej? Om vi tar den då.
Så alla de här telemarketingbolagen som finns idag, liksom, så därmed, kan de ringa nya kontakter, kan de mejla nya kontakter, och egentligen alla, det baserar sig på att du ringer ju egentligen kalla samtal. Du ringer till någon som du inte känner. Du har ju inte etablerat en relation som säger att ja, det är okej att du ringer.
Nej. Och här är du tillbaka helt till, var kommer ursprunget? Var kommer tillståndet ifrån? Var kommer konsent? Det kan ju vara så att jag som enskild individ går och äter ett varuprov. Och för att göra det måste jag fylla i ett kontaktkort.
På så sätt har jag
gett mitt medgivande. Men det är det som är grejen. Jag ska när som helst ta tillbaka en medgivande baserat. Sen ska man vara extra tydlig med. Det finns ju två kategorier av personuppgifter också. Det finns personuppgifter och så finns det extra känsliga, särskilt känsliga personuppgifter.
Särskilt medicinska uppgifter.
Information om hälsotillstånd.
Ja.
Information om facklig tillhörighet. Ja. Information om religiös tillhörighet.
Ja.
Information om sexuell läggning bland annat. Så här. Hej, vill du gå med i unionen? Nej, fel. Hej, vi ringer från Svenska kyrkan. Fel. Tyvärr, vissa så här. Jag pratade med en liten samfund i Svenska kyrkan. Och de inser ju att, oj, vårt medlemsregister bara där är ett känsligt uppgift. Ja, naturligtvis är det bara eftersom...
I fel händer så är det,
tydligt att det kan associeras med religiös tillhörighet. Så det är inget. Minderåriga, typisk sån. Så när det gäller extra känsliga uppgifter, då är det alltid medgivande baserat.
Just det.
Ingen undantag, då är det medgivande baserat. Så där har du ingenting. Däremot, generella saker som adresser, hushållsuppgifter att skicka ut är inte nödvändigtvis extra känsligt. Mm. E-postadresser är inte nödvändigtvis extra känsligt. Men däremot ska man vara lite försiktig. För du vet ju inte, är den minderårig bakom den här e-postadressen? Och helt plötsligt då så är du igång igen.
Men det här är ett intressant ämne, vi har pratat om det många gånger förr, kanske inte i podden men, men i andra sammanhang, och det kommer upp ganska så ofta, just hanteringen av var får du information ifrån och vad gör du med den, och det är ju liksom hela grunden i GDPR som koncept. Mm. Men spännande som bara den, tack för att ni mejlade in. Jätteroligt, vi kommer fortsätta svara, vi funderar på om vi skulle göra såna här rena Q&A-session, så att skicka in frågor, och kan inte vi svara på det så tar vi in mycket mer begåvade människor än oss som kommer med svar. Ni når oss på gdprpodden@citynetwork.se om ni vill mejla, eller så är det hashtag gdprpodden på sociala medier. Gillar ni våra diskussioner så betygsätt dem gärna på de kanalerna där ni lyssnar på dem, om det är så på iTunes eller vilken annan poddformatkanal ni lyssnar. Fortsatt också kommer ni kunna se de här poddarna på YouTube. Sök på City Network på YouTube så hittar ni de här sessionerna upplagda där.
We like likes.
We like likes.
Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till gdprpodden@citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.